Hej och jättevälkomna till ännu ett avsnitt av Äktenskapspodden. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men jag hade ett avsnitt med Micke Gunnardo om konflikter för ett tag sedan. Och där så berättade jag att jag hade spelat in ett längre avsnitt egentligen, men att jag kortade ner det. Så här kommer andra delen som handlar om lojalitet och sociala medier. Väldigt bra och väldigt tänkvärt, så jag hoppas att ni lyssnar. Och lyssna gärna hela vägen ända till slutet, för jag har lite andra grejer som jag vill berätta för er där. Här kommer Micke. Jag tänkte också, vi pratade ju lite grann om, och det hänger ju ihop med konflikter, men lojalitet.
Ja, det är ju, det stöter jag ju på i samtal där. Det som kan vara vanligt är att någon ger uttryck för att jag lever ihop med någon som är mer lojal mot sin arbetsgivare och arbetskamrater än vad han eller hon är lojal mot mig och familjen. Andra kan ge uttryck för att anklaga sin partner för att du är mycket mer lojal med barnen än vad du är mot mig. Och liksom en upplevd lojalitet till något annat där man själv känner att man kommer på tredje, fjärde, femte plats. Det är ju någonting som kan skapa känslor av att inte värderas så högt. Att man inte liksom är viktig för den andra, som kan skapa frustration och sorg och besvikelse som i sin tur då kan leda till konflikter. Mm. Det där tror jag är viktigt att man försöker sätta ord på. För det kan ju vara så att jag har en önskan att vara lojal mot församlingen, mot mina arbetsgivare. Men att då ha en medveten tanke, hur kan jag liksom kompensera min fru eller min man? Så att han eller hon känner att det betyder inte att inte du är viktigare. Och då är det ju, då är det så lätt att man tar varandra för givet. Ja, men jag har ju lovat att älska dig nöd och lust. Men det är liksom, det hjälper ju inte när man känner att man kommer på andra, tredje plats, att man sa det för 10 år sedan framför prästen. Utan då behöver man liksom aktivt visa att du är fortfarande nummer ett. Men just nu så kräver jobbet det här utav mig. Men jag tänker att jag hoppar över innebandy på torsdag, så kan vi kolla på en Netflix-film tillsammans. Eller att man kompenserar medvetet på något sätt. Det tror jag är viktigt. Och sen är det ju viktigt att om jag känner att min fru är mer lojal mot något annat och jag kommer i kläm, att jag sätter ord på det.
Precis.
Annars så har inte hon någon chans att förändra sig. För det kan ju vara lätt gjort också att jag liksom gå kring och surar och muttrar på egen hand. Och så har inte min fru en aning om varför jag är sur och butter. Och där är min fru väldigt bra. Hon är nog bättre än mig på det. Och jag kan nämna ett exempel som är lite odramatiskt, men som hade kunnat bli dramatiskt. Och det var för många, många år sedan. Och det hade med kyrkfikat att göra. För det var några söndagar på raken som jag hamnade i kö med mina manliga kompisar. Och när sen Kristin, som min fru hette, skulle leta upp mig, så var det fullt vid vårt bord. Och hon lät det bero de 2 eller 3 första söndagarna. Men sen så sa hon till och sa liksom att det känns inte okej. Att jag utan att ge henne en vink eller utan att fråga henne om jag skulle hålla upp en stol åt henne eller någonting sånt. Hon kände liksom att jag var mer lojal mot mina kompisar och att jag liksom glömde henne. Och det var inte min avsikt. Det var ju lite naivt av mig och lite slarvigt. Men det gjorde ju sån otrolig skillnad. För det enda hon behövde höra från mig, det var: vill du att jag ska hålla upp en plats åt dig? Och det var ju superenkelt.
Ja, det handlar ju egentligen kanske inte om att du hängde med dina kompisar.
Nej, inte alls, utan att jag lät bli och fråga henne vad hon tyckte och tänkte om det.
Mm.
För hon hade inga problem alls med det.
Nej.
Men just att jag liksom inte brydde mig om henne.
Mm.
Det var ju hennes känsla. Och det hade hon, och den känslan var alldeles rätt i det läget. Så det, och jag tänker, hade inte hon tagit itu med det, så hade jag ju kanske lockats till att utöka mitt beteende på andra områden. Omedvetet eller medvetet.
Mm.
Hon tycks inte bry sig så noga, så att jag bokade in 2 innebandykvällar till i veckan. Det verkar inte vara några problem.
Just det.
Och så kan liksom snöbollen växa sig större.
Mm.
Så det kan liksom vara att ställa sig frågan i äktenskapet: känner du att jag är lojal mot dig?
Mm.
Det kan vara en bra avstämning faktiskt.
Ja, och åt båda hållen. Alltså den som frågar och den som också får frågan tänker att, men hur känner jag faktiskt?
Ja, precis.
Ja, vi har haft ett par där just lojaliteten till kanske kyrkan eller till aktiviteter blev så stor så det kraschade deras äktenskap.
Ja, och det är tyvärr inte ovanligt.
Nej.
Och det som är så knasigt i detta, det är ju att man kan ju ha en lojalitet till någonting som är väldigt behjärtansvärt.
Mm.
Och ändå så kan det liksom ställa till så mycket.
Mm.
Och har jag lovat att älska min fru i nöd och lust, så behöver jag verkligen stämma av med henne. Lever jag upp till det jag sa framför prästen? Ja, så det är viktigt.
Jag tänker det kan ju vara, eller såklart att det är svårt, men om någon jobbar väldigt mycket för att få en högre position, för att få en bättre lön, för att kunna provide, vet du på svenska, ha bättre ekonomi. Men så blir det ju ändå fel på något sätt.
Mm.
Alltså tanken är ju såklart god, och den andra vill jobba för att kunna ändå kunna ge mer, kunna åka på semester eller vad det nu är. Men ja, det är nog väldigt viktigt att prata om just den grejen, alltså från båda hållen.
Ja, det är det ju, och där, just det exempel som du nämner där, så kan det ju skära sig redan när synen på pengar.
Mm.
För att den som vill utveckla sig och ha som morot att tjäna mer pengar kan ju vara gift med någon som tycker att pengar inte är du viktigt. Mm. Så att där, det är en sån här grundläggande fråga som man behöver ha koll på. Lägger jag tid på någonting som vi är enade om, tycker det är viktigt?
Mm. Exakt.
Om det så är församling eller jobb eller en fritidsutsättning eller vad det nu är.
Mm.
Ja, vad det nu är.
Men det handlar väl alltid om kommunikation?
Ja, det gör det. Verkligen. Och att våga ta upp det som man tycker skaver.
Mm.
Det är lätt gjort att det går nog över. Jag väntar ett halvår så får vi se hur det löser sig. Och så kanske det inte alls löser sig. Och så tycker man, har jag väntat ett halvår, då kan vi vänta ett halvår till. För nu känns det bara dumt att ta upp det.
Mm.
Och så går åren. I många fall så går det år.
Mm.
Och till slut så hänger äktenskapet på en skör tråd, och så söker man hjälp för någonting som, hade man tagit tag i det 10 år tidigare, så hade det inte varit någon stor grej.
Just det.
Så det är faktiskt viktigt att man på ett ödmjukt och försiktigt sätt tar upp saker och ting som skaver så tidigt som det bara går.
Mm. Ja, och kanske då ta in en tredje part om man inte riktigt vet. För ibland kanske man inte riktigt vet om det handlar om mig eller om det handlar om partnern också.
Nej, visst är det så. Och oftast så handlar det om att man har ett missnöje över någonting.
Mm.
När man kommer i en sån situation. Och det som är väldigt viktigt då, det är ju att man försöker att uttrycka önskemål istället för klagomål.
Mm.
Istället för att ge uttryck för att jag tycker att du jobbar alldeles för mycket. Du lägger alldeles för mycket tid på församlingen eller på golfen eller vad det nu är för någonting.
Mm.
Så kommer han eller hon förmodligen försvara sig
mm.
på ett annat sätt. Men däremot om jag uttrycker det som ett önskemål.
Just det.
Jag önskar att vi hade mer tid tillsammans. Det är för många kvällar som vi är ifrån varandra. Jag tror att vi skulle må bra utav att.
Mm.
Då kan det skapa helt andra förutsättningar för en dialog och att man faktiskt försöker att komma fram till en lösning.
Ja, då kommer man ju in med ett annat mindset också.
Det är en jättestor skillnad faktiskt. Men går vi på reptilhjärnan så uttrycker vi oftast klagomål. Men då kan man försöka påminna sig själv och påminna varandra att ja, men omformulera det till ett önskemål istället.
Ja. Ja, och då komma ihåg att vi är ett team och man säger ju ofta sakerna för att det ska bli bättre. Eller det borde ju vara målet.
Definitivt. Men det är oerhört lätt att misstolkas om det framförs i du-budskap och i klagomål.
Mm. Visst. Det var en sak till som jag ville ta upp med dig. Och det går ju in kanske i båda. Men jag funderat lite grann på sociala medier.
Mm.
Och vad det handlar nog inte om lojalitet. Att någon är mer lojal mot Instagram än mot sin partner. Men man kan ju ändå känna sig kanske inte prioriterad när man kanske sitter och äter och den andra får ett meddelande och måste kolla. För jag menar, vi lever ju i våra telefoner i dagens samhälle, väldigt många. Hur kan man lösa en sån grej? Eller vad ser du att det är ett problem hos par som kommer till dig?
Ja, det är ett väldigt vanligt problem. Och det problemet gäller ju inte bara den yngre generationen, utan jag har ju par i min ålder och äldre än det som där man uttrycker att det här är liksom någonting som skaver och skapar problem och irritation. Mm. Och det jag tar upp då, det är ju det som brukar vara de klassiska tipsen i de här sammanhangen, och det är ju dels att ha mobilfria eller skärmfria zoner.
Mm.
Att är det ett problem med att man surfar på mobilen vid läggdags, så kanske sovrummet ska vara en mobilfri zon. Matbordet tycker jag, det ger ju alltid rådet att ha mobilfritt.
Mm.
Och ska vi få våra barn att förstå vitsen med det, då måste vi ju själva vara Jesus. Goda förebilder. Men det är inte bara zonerna, utan det finns ju också tider som man kan behöva bestämma sig för ska vara mobilfria. Tittar vi på en gemensam film, ja men då har vi inte mobilen där.
Mm.
Det finns de som är jätteirriterade över att partnern liksom håller på och surfar på mobilen samtidigt som tittar på en film.
Mm.
Som ett exempel. Så man behöver absolut prata om det och försöka komma fram till ett gemensamt förhållningssätt som båda två är nöjda med. För det är ett gissel. Och man kan ju bara ta ett sånt enkelt exempel att frekvensen när det gäller sex mellan par har ju minskat i takt med att mobilen har blivit smartare och smartare.
Mm-hmm.
Så att det alltså den mobilen gör sitt intrång på många områden i våra liv.
Men tror du det handlar om att man har med sig mobilen till sovrummet? Eller har det andra?
Mm. Och det är väl så att om den ena parten skulle vara sugen och längta efter sex och den andra är fullt upptagen med att surfa på Facebook och kanske säger, nej men vänta lite om några minuter, ja då är det väldigt avtändande.
Mm.
Och då vänder man ryggen åt och så somnar man istället.
Ja, då är man ju bortprioriterad egentligen.
Då blir man bortprioriterad, definitivt. Så det där behöver man vara vaksam på.
Mm. Ja, man kan ju inte gå till någon annan än till sig själv, men mobilen är ju ständigt närvarande. Och sitter man och tittar på någonting och det kommer reklampauser, men då är mobilen uppe direkt.
Ja, och därför så bör man ju hjälpa sig själv och hjälpa varandra att hur hanterar vi detta?
Mm.
Och lösningen är inte att stoppa den i fickan när man sitter vid matbordet.
Nej.
För att förmodligen så hör man burret från mobilen i alla fall om det dyker upp någonting. Och då är det lätt gjort att man plockar fram den, utan har den på behörigt avstånd.
Mm.
Och gärna ljudlöst. För men det är sällan som det är så viktigt. Så att inte det kan vänta att svara på det där sms-et eller om det skulle råka ringa.
Mm. Det finns ju fenomenet om att det är fantomensmärta som man har. Att det är samma med mobilen. Man tror att den plingar till, men den gör inte det.
Ja, nej, precis.
Det är helt galet. Jag tror det var, heter han Anders Hansson, hjärnforskaren.
Ja, just det.
Han berättade om någon sån studie hur koncentrerade man är om man sitter och äter med någon. Om telefonen ligger på bordet. Eller bara att den ligger nere i väskan så är man ju okoncentrerad.
Mm.
Så det är ju, även fall det kanske är nu en del av livet att man har telefonen, så är det nog, som du säger, väldigt viktigt att man tänker på, alltså blir telefonen högsta prioritet? Ja. För det blir den ju när man ständigt måste kolla vilket meddelande man har fått, även fall man sitter och tittar eller sitter och pratar med varandra eller tittar på en film.
Ja, visst. Ja, nej, men alltså, vi beter oss egentligen oerhört gift och omoget när det kommer till våra mobiler. Det är som om att allting som låter ur den är livsviktigt.
Mm, precis.
Och det är ju nästan ingenting som är det.
Nej.
Naturligtvis att har man liksom barn som är ute på stan eller borta sent på kvällen, det är klart att man behöver vara tillgänglig för barnet och vara uppmärksam på om det kommer ett sms eller om det ringer. Men det är så få tillfällen som det händer.
Nej, precis. Men skulle du säga att det är ett problem även för att man har samma syn på det och man använder mobilen lika mycket och inte kanske ser det som ett problem i sig? Att man,
ja.
Det är ändå ett problem, anser du?
Ja, men alltså det finns ju de som likställer sig helt plötsligt med att ja, men här sitter vi i varsin ände av soffan med paddan eller mobilen i knät. Men ofta så finns det ett bäst före-datum innan man känner liksom att men det här är ju åt fanders, det här är ju inte bra. Så här kan vi inte ha det. Men visst kan man liksom gilla läget under en lång period. Och risken är ju att man glider iväg lite längre bort ifrån varandra.
Mm.
För det är ju någon sorts belöning vi får ändå när vi håller på med den där. Det finns mycket tillfredsställelse att hämta ur mobilen.
Mm. Ja, det finns ju mycket bra och man kan få relationstips och massa grejer, visst. Såklart. Man kan lyssna på Äktenskapspodden också.
Precis, ja. Den kan man lyssna på i mobilen.
Precis, exakt. Men jag tänker också, om man tänker på de timmarna som man använder telefonen, om man inte hade gjort det, vad många fler timmar man hade haft att kommunicera och prata och vara med varandra.
Ja, visst är det så. Och då kan man bli mörkrädd. Och har man då dessutom barn i hemmet och att det inte bara är frugan som förlorar på att jag är så upptagen med skärm, så kan man bli ännu mer mörkrädd.
Mm.
Och när jag föreläser om föräldraskap, så fram tills för en 6-7 år sedan så tog föräldrar upp skärmtid som ett problem för att komma nära sina barn.
Mm.
Men de senaste åren så är ju föräldrarna oerhört mycket mer självkritiska.
Mm.
Att deras egen skärmtid hindrar dem från att vara uppmärksamma på sina barn.
Mm.
Och det är ju egentligen väldigt sorgligt. För det är en oerhörd distraktion, för att håller vi på med mobilen, det är väldigt mycket vi missar att se och höra.
Mm. Visst.
Vi kan tro att vi har liksom full koll på vad som försiggår bredvid oss, men så är det inte. Nej.
Jag hörde också om att små barn har svårare att läsa av ansiktsuttryck nu för tiden, för att föräldrarna så ofta är uttryckslösa, för de tittar på mobilen så mycket.
Ja.
Och det är ju en viktig utvecklingsfas för små barn som de tappar.
Det är det, och när vi nu pratar om små barn så är det ju också små barn som vänjs vid skärmtid alldeles för tidigt.
Oh, ja.
Och där behöver man hjälpa föräldrar att förstå som faran med det.
Mm.
Men det är ju så oerhört bekvämt som förälder att paddan åker fram bredvid grötallriken på morgonen innan man ska till förskolan, därför att då går det snabbare att få i ungen gröt.
Mm.
Men det är verkligen inget tips som jag ger till föräldrar. Verkligen inte. Man ska vara väldigt vaksam på att göra barnen vana vid skärmtid allt för tidigt.
Mm.
Även om det är bekvämt för oss föräldrar.
Mm. Det är ju bekvämt överlag, skulle jag säga.
Det är väl
mycket bekvämare att sitta på telefonen om man är kanske i en konflikt som inte är helt löst. Och stämningen är lite sådär. Då kan man bara gömma sig i telefonen, såklart.
Ja, ja. Visst är det så.
Men det hjälps ju inte. Det hjälper ingenting.
Nej. Så det, jag tror att de flesta av oss behöver fundera på hur vi hanterar vår mobil och våra skärmar.
Mm.
Och försöker ha strategier där vi hjälper oss själva att vara restriktiva.
Precis. Vilket ju blir svårare och svårare ju längre vi inte tar tag i det, tänker jag.
Ja.
Det är ju ett beroende.
Det är ett beroende. Och här är typ exempel där man behöver ta upp det i ett äktenskap, när man märker att det skapar irritation, att man tar upp det så tidigt som möjligt.
Mm.
Och jag upprepar igen att man försöker att använda jag-budskap och framför önskemål.
Just det.
När man pratar om det.
Mm. Alltså, så mycket bra du har sagt här. Tack så jättemycket, Micke.
Okej.
Toppen. Tack så mycket.
Tack, hej då. Hej.
Hoppas att ni tyckte att det här var ett bra avsnitt. Det tyckte jag verkligen, och verkligen relaterbart. Och jag ska verkligen ta till mig och tänka på vart jag har min lojalitet och hur mycket jag faktiskt sitter med mobilen när jag är med min man. Så jag hoppas att ni har tyckt att det här var bra. Det är faktiskt också så att det här var sista avsnittet för den här säsongen. Tråkigt som det är, men det blev beslutet. Det känns som att det var väldigt, väldigt nyss som jag tog beslutet att faktiskt köra den här säsongen själv. Även om Lovisa var med i några avsnitt så har ju det mesta bara varit jag. Och det var såklart superläskigt i början att träffa paren eller träffa experterna ensam. Men jag tycker att jag hittade väldigt bra par och väldigt bra experter. Både gamla och nya. Så jag är nöjd med säsongen, får jag ändå säga. Jag skulle faktiskt också vilja passa på då och tacka alla par som har varit med och alla ni som har delat er historia. Det har varit så fantastiskt och så lärorikt. Och som vi alltid har sagt, både jag och Lovisa, att det är så fantastiskt att alla är så olika. Något som har varit självklart och väldigt viktigt för ett par har inte alls varit så viktigt eller varit viktigt på ett helt annat sätt för ett annat. Och jag tycker det har verkligen varit så den här säsongen också. Att man fokuserar på olika saker för man hittar det som funkar. Samma med experterna tycker jag har varit otroligt bra. Och jag tycker att det har varit så mycket, vad ska man säga, grunder och liksom saker som faktiskt har hjälpt också mig såklart. Att se på mig och mitt sätt i min relation och i våran relation med nya ögon som är så fantastiskt bra. Så jag vill tacka dem så jättemycket. Och sen vill jag ju såklart tacka er lyssnare otroligt mycket. Utan er så hade det ju inte varit lika kul. Och utan ert engagemang hade det inte varit lika kul. Jag är så otroligt tacksam för all respons och alla hejarop. Och alla som har svarat och gett respons på polls och andra saker som jag har gjort på Instagram. Det gör så fantastiskt mycket. Jag tror inte ni förstår hur mycket det betyder när man får en delning eller man får en liten kommentar. Det gör ändå att man känner att det här kanske är en viktig podd. Så som jag och Lovisa tänkte från början. Att det här kanske kan göra skillnad för någon. Och det tror jag att det gör faktiskt. Och det är fantastiskt kul att få höra det. Men jag kommer ta ett sommaruppehåll. Men tänker att vi hörs snart igen. För det finns så mycket mer att gräva i. Det finns så mycket mer att ta upp. När det kommer till relationer. Och det finns planer redan nu på framtiden. Så det ser jag så mycket fram emot. Men tills dess så är det faktiskt så att jag kommer vara programledare på Nyhemsradion. På Nyhemskonferensen i år. Så vecka 25 så kommer ni hitta mig på Nyhem. Och kommer få höra mig där i radion. Det ska bli jättekul. Jag ska få intervjua jättemånga intressanta och häftiga personer. Kommer också vara på Torpkonferensen på torsdag kväll och bli intervjuad där om äktenskapspodden. Så är ni på Torp eller Nyhem och ni ser mig, snälla säg hej. Det hade varit jättekul att bara säga hej hej till er alla. Men nu skulle jag vilja önska er en jättebra sommar. Jag hoppas att ni tar råd som ni har fått att planera sommaren, prata och tänka på era förväntningar. Och bara gör den här sommaren till din absolut bästa. Jag skickar massa kärlek och uppmuntran till er. Och så hörs vi. Och så ses vi på Instagram under sommaren. Ha det nu så fantastiskt bra. Puss och kram!